P1 Dokumentär. På ett café i Istanbul sitter en man och röker. Bakom honom porlar det i ett akvarium. Han är mellan 40 och 50 år. Och på handleden blänker en guldklocka. Han säger att han alltid går beväpnad med pistol. Mannen lutar sig fram. Ur den grå kavajfickan tar han fram två tjocka buntar med sedlar som han lägger på glasbordet mellan oss. Det är därför jag har kommit hit, för att följa ett spår av kontanter från Sverige till Turkiet. Hur går det till när kriminella för brottsvinster utomlands för att tvätta dem? Och vilka är nätverken som gör det möjligt?
Det underjordiska banksystemet. En P1-dokumentär av Martin Jönsson. Första delen. Kurirerna.
Hej, hej. Har ni era pass? Okej, okay, reser ni mina valutor idag, kontanter?
I terminal 5 på Arlanda gör Tullverket en extra kontroll.
Okej, okay, tack så mycket. Ha en trevlig resa.
Just idag, passagerare som ska flyga utanför EU till bland annat Filippinerna, Förenade Arabemiraten och Turkiet.
37.05, har du kört klart alla i lilla ön här borta till vänster?
Tullinspektörerna Adam och Olle rör sig mellan gaterna med ett särskilt uppdrag.
Första raden närmast här eller mot fönstret?
De letar efter kontanter, svensk eller utländsk valuta som resenärerna tagit med sig genom säkerhetskontrollen.
Ja, ah, okej. Okay. Yes. Alltså, vi hittar ju ärenden hela tiden. För det här det förs ut miljonbelopp, om inte miljardbelopp varje år. Det kan vara mindre summor mellan 0 och 100 eller par hundratusen upp till miljoner, 2 miljoner. Vi har haft något beslag på 25 miljoner. Ekonomisk brottslighet är väldigt omfattande.
En stund senare, bakom ett skynke i ett av kontrollbåsen, står Adam och räknar sedlar.
9, 10, 11.
En ung kille som reser med sina släktingar har en stor mängd kontanter med sig.
Det är runt 230 000. Jag finner det väldigt, väldigt udda då, med de stora mängder pengarna. Mycket pengar att resa med.
Inom EU gäller den fria rörligheten för pengar. Men den som flyger till ett land utanför EU måste deklarera allt över 10 000 euro. Det har den unga killen inte gjort. Han säger att han har sparat ihop pengarna, men har inga uppgifter som kan styrka det. Killen får flyga vidare, men hans 230 000 kronor tas i beslag i väntan på en polisutredning.
Kan man inte redovisa var pengarna kommer ifrån? Då kommer de någonstans ifrån där de inte ska komma, så att säga. Eventuellt är det ju då penningtvätt.
Penningtvätten är en förutsättning för att många delar av den kriminella miljön ska kunna leva. Och det finns en väldigt stark koppling mellan penningtvätt och den organiserade brottsligheten.
På en särskild avdelning inom polisen jobbar Patrik, som vi kallar honom. Han är expert på tvätt av svarta pengar. Han säger att även guld och kryptovaluta är vanligt förekommande i penningtvättssammanhang. Men polisen har i flera rapporter pekat ut riskerna med just kontanter.
Alltså, kontanter kan vi konstatera utgör en central del inom den kriminella ekonomin. Kontanter används ganska så ofta när man vill tvätta pengar, därför att det är ett anonymt betalsätt. Det är svårt att spåra tillbaka.
Svarta kontanter kan investeras i ny brottslighet. De kan föras in i den lagliga ekonomin och på så sätt göras vita igen. De kan byta ägare utan att registreras, och de är lätta att flytta rent fysiskt.
Och det är det som gör det här väldigt sårbart och skadligt. att man kan flytta stora tillgångar utan någon kontroll.
Vad är det för pengar som flyttas på det här sättet? Jag menar, vad är deras ursprung? Vad kan vi veta om det?
Vi vet att delar av de här pengarna kommer från narkotikabrottslighet. Vi vet att en del av pengarna kommer från arbetslivskriminalitet, alltså svart arbetskraft, människoexploatering. Vi vet också att pengarna kommer delvis från bedrägerier. Och det här är brottslighet som sker då i Sverige. Där man har då syftet att flytta ut pengarna för att tillgodogöra sig eller tvätta eller omsätta dem utanför Sveriges gränser helt enkelt.
Hur stora värden kan man flytta?
Totalt sett så kan det vara fråga om, alltså det är miljardbelopp vi kan prata om.
I utkanten av ett småhusområde. Ängar och åkrar ramar in gårdar med nylagd asfalt och halvfärdiga planteringar. Jag har haft telefonkontakt med en person som vet mer än de flesta om pengaöverföringar utanför det legala systemet. Och nu har resan tagit mig hit. Mannen som öppnar dörren är mellan 30 och 40. Han leder mig förbi köket till en vit hörnsoffa in vid trappan till övervåningen.
Ska vi sitta här eller?
Jajamän.
Vi kallar honom Ali och för att skydda honom har vi bytt ut hans röst. Hans historia börjar i mitten på 2010-talet.
På den tiden jag hade planer på att ansöka till en mastersutbildning efter att jag hade tagit examen. Några av mina vänner var läkare, några höll på att starta företag. Och jag var liksom i Istanbul utan någonting.
Efter att ha flytt sitt hemland i Mellanöstern har Ali hamnat i 16 miljoner staden Istanbul. Han är precis som sina vänner, välutbildad akademiker. Men i Turkiet är det svårt att hitta jobb.
Så vi bestämde oss liksom att fortsätta till Europa.
Ali hamnar till slut i Sverige. Men familjen blir kvar i Istanbul. Ali reser ofta tillbaka för att hälsa på.
Jag åkte och jag fick vänner och sen träffade jag några som sa: aha, intressant, du kommer från Sverige, du bor i Sverige. Du vet, det här är deras jobb. De har massa kunder i hela världen. Så de säger okej, vi har vänner i Sverige. Ej, vad tror du? Liksom, ska du ta och tjäna lite extra pengar?
Och vad var själva affären då?
Alltså, du kan kalla affären för pengatjänster. Du vet. Eller hur ska jag förklara? Vi kan säga att det är svart Western Union. Du vet. Det är det här de gör. De flyttar pengar. Det är en stor marknad. Och för mig, jag var öppen för allt. Första gången åkte jag faktiskt med tåg. Det var på morgonen. Och jag stod och väntade på gatan och en man kom fram till mig. Så tog han mig till sin bil. Och sen gav han mig runt, jag tror 300 000. Jag la det i fickan och åkte tillbaka. Det var första gången tror jag.
Ali har fått rollen som pengarnätverkets man i Sverige. Han har fått en särskild telefon just för ändamålet. Och på den tar han emot uppdrag från Istanbul. Det handlar om upphämtningar och överlämningar av kontanter runt om i närområdet.
Det börjar med att kontoret säger typ, kan du gå och hämta från den här killen? Vi kan kalla honom kille A då. Så vi åker dit. När vi kommer dit så träffas vi. Och till exempel så ger han dig, vi kan säga att få 2 miljoner. Okej, tack, du tar dem. Du ringer kontoret. Och de säger till mig, ge dem till kille B. Så hela poängen är att ta emot och betala, ta emot och betala. Men vad är skillnaden här? Och hur gör kontoret vinst på det här? När de tar emot tar de en högre kommission och de säljer och får en bättre kommission för att flytta dem.
Det handlar alltså om mellanskillnaden. Ali tar ett exempel från verkligheten. På 1 miljon kronor kunde han ta 4% kommission av kunden. Det motsvarar 40 000 kronor. När han sen lämnar pengarna vidare till nästa person i kedjan så kan den personen ta emot pengarna mot 3,5% kommission, 35 000 kronor. Vinsten på att transportera 1 miljon är alltså 5 000 kronor som nätverket har tjänat.
Och om man åker och kommer och åker och kommer så har du en bra inkomst för dig.
För Ali är provisionen runt 30 till 40 000 kronor i månaden. I takt med att överlämningarna blir fler ökar också hans ansvar. Nätverket i Turkiet skickar hans bil till en verkstad för att installera ett hemligt lönnfack där han kan förvara de allt större summorna. Han kör nu pengar flera gånger i veckan, ofta miljonbelopp. För att Ali och hans motpart ska känna igen varann så har de en hemlig kod. Ofta är det en så kallad token, en bild på en valfri sedel med serienummer som Ali ska kunna presentera vid mötet.
Och killen kommer till dig och kollar. Om du har rätt token med dig så ger han dig 1 miljon.
Varför var det viktigt att vara hemlig?
För att det är svart. Du gör någonting svart. Så du måste vara svart.
En svart verksamhet som omsätter många miljoner. Organisationen som Ali beskriver har tydliga spår av det som kallas criminal underground banking, kriminella underjordiska banksystem. Det är ett fenomen som polismyndigheter i Europa beskriver som ett stort hot, där vinster från organiserad brottslighet flyttas ofta över landsgränserna för att tvättas eller investeras i ny kriminalitet.
Hej Fredrik, ska jag gå in vid huvudingången eller?
Jag gör det, ja. Då kollar jag mötena där.
Ja, men då kommer jag upp om en minut här.
Ja, då går jag bara in över.
Gott, tack.
I Oslo i Norge jobbar Fredrik Reinertsen som åklagare. Han är specialiserad på ekonomisk brottslighet och har de senaste åren lagt mycket tid på ett speciellt fall.
I slutten av 2022 så fick politiet en del information som politiet agerte på. Och vi startet med att observera ett miljö som vi misstänkte för att driva med vitvasking och utförsler av kontanter från Norge.
Det är på senhösten 2022 som Fredrik Reinertsen och norska polisen får information om att det finns en person i stan som beter sig misstänkt. De följer efter honom och ser en man runt 25 år med blå ögon och mörkbrunt skägg som tillbringar en stor del av sin tid i en grå Toyota-bil.
Det vi ser är att det är en person som primärt kör runt i Oslo, möter personer, har ett kort möte i bilen. Det överlevereras typiskt en plastpose med ett innehåll. Och så köres den posen tillbaka till ett depå, hvor posen så bäres in och så kommer han tomhänt ut.
Mönstret upprepas gång på gång. Depån, som polisen kallar det där påsarna bärs in, är i själva verket en hyreslägenhet i ett rött tegelhus. Där bor en 40-åring med mjuka kinder och tunt svart hår. Polisen misstänker att han och kuriren i Toyotan samlar in norska kontanter som ska föras ut ur landet.
Vi var rimligt säkra på att det var pengar de hanterade. Så det är hypotesen, och man startar ju upp en efterforskning med det bakteppet då, för att avdäcka om det stämmer.
Oslo-polisen fortsätter spana på de två misstänkta personerna. Kuriren i sin grå Toyota har korta möten på en lång rad adresser runt om i Oslo. Han lämnar plastpåsar till 40-åringen med de mjuka kinderna. Men han tar också med sig påsar ut från lägenheten. Han kör till en parkeringsplats mellan två pizzerier, till en biltvätt ut med E6an och vid ett flertal tillfällen till en lastbilcentral i ett industriområde.
Det man så var att man benyttet sig av legal varetransport. Alltså de brukte typisk vogntåg, lastbiler som de mötte och överleverte till då.
Det strax före jul i december 2022 när en turkisk lastbil svänger ut ur industriområdet och kör söderut. Polisen har fortfarande inga bevis på vad som finns i påsarna. Men vid gränskontrollen vid Svinesund står norska tullen och vinkar in lastbilen för en kontroll.
Och man finner kontanter. Så där får man ju bekräftat att det är miljonbelopp i norska kronor.
2,5 miljoner norska kronor bakom en panel inne i förarhytten. En vecka senare, lite över 1 miljon slängd i ett dike längs vägen som leder till tullstationen mot Sverige. Och kort därefter, i januari 2023, stoppas ytterligare en långtradare, också från Turkiet. Chauffören har lastat av citroner som han ersatt med fryst fisk. Bakom en fastskruvad plåt på trailern hittar tullen nästan 5 miljoner norska kronor. På bara en månad, fynd på totalt mer än 8 miljoner.
När man ser omfanget av kontanterna så är det ett stort rött flagg då, kan du säga. En ordinär pengetransport sker ju inte på den måten. Detta är något som önskas att undras från kontroll från myndigheterna.
Hey. Is this yours?
Yes.
I'm from Swedish Radio. What's in the cargo?
Cargo cars.
Cars.
Yeah.
Used cars.
Yeah.
From Norway.
Yes.
Yeah.
Gränsövergången mellan Norge och Sverige vid Svinesund. Här passerar lika mycket trafik varje år som på Öresundsbron enligt tullen. På området 1000 lastbilar om dagen på väg vidare mot Kroatien, Tyskland, Polen eller Rumänien. Vissa ska till och med köra hela vägen ut ur EU.
Hey guys. Hey, how are you?
Thanks.
Are you from Turkey?
Yes, Turkey.
Okay.
Mellan släpen på parkeringen står två killar och röker. Den ene har med sig metall, den andra fraktar plast.
Do you travel a lot to Sweden and Norway?
2 weeks.
2 weeks.
Uh-huh.
Yeah, okay.
De säger att de kör den här sträckan varannan vecka fram och tillbaka mellan Norge och Turkiet.
Take care guys.
Have a nice day.
You too. Bye bye.
Längre bort på tullområdet har en långtradare stoppats och tullinspektören Reine klättrar upp i förarhytten.
Och vad är din tanke nu då?
Kolla lite det som är ganska synligt så.
Han öppnar luckor, letar igenom chaufförens bagage och tittar bakom förbandslådan.
Det finns många ställen man kan gömma på.
Tullen letar främst efter vapen och narkotika. Men Reine är också intresserad av trafiken med svarta kontanter över gränsen.
Ja, att det går pengar tillbaka från Norge då. Norska tullen tog ju på utgående kontroll på turkiska lastbilar ganska mycket pengar. Så det, fort man hör ett sånt modus så tittar man lite extra på det då.
Det är en februaridag när den blåögde kuriren kör sin grå Toyota över Svinesundsbron och in i Sverige. Spanare från Oslo har följt honom till gränsen och svenska spanare fångar upp honom på andra sidan. De följer honom söderut när han åker mot ett industriområde i Floda, öster om Göteborg.
Det ligger väl lite mitt ute i skogen kan man säga. Och så är det plank runt hela stället och så finns det en grind. Där han stannar snabbt och kör iväg. Då hinner man inte se riktigt vad han gör, men eftersom han är en pengakurir så känns det ju som att han har lämnat pengar där.
Henrik Danielsson är polis och utreder grova brott i Göteborg. Från kollegorna i Norge har polisen fått information om de turkiska lastbilarna som nyligen har stoppats med miljoner i kontanter vid Svinesund. Och nu har samma kurir kört till Sverige för ett möte på bara några minuter, nästan ute i skogen. På adressen bakom planket finns flera företag, framförallt en firma som köper och säljer lastbilar till utlandet. Polisens spanare stannar kvar efter att kuriren kört hem till Norge.
Ja, på kvällen där så ser man ju aktivitet, jag tror det är 5-6 personer. Det är dels 3 personer som är i företaget och 2 chaufförer. Man ser hur de går in och sätter sig i en lastbil och öppnar påsar. Ser det ut som, och de räknar saker och de tar bilder. Man ser hur det liksom kommer blixtar. Så det ser spanarna på kvällen, i alla fall första kvällen.
Och det ser de liksom, de ligger med kikare någonstans, eller hur ser de det där?
Mm, de ligger och tittar rakt in i hytten, så det finns film och bilder på. Och de misstänker väl att det kan vara att de räknar pengar.
Dagen efter åker kuriren från Oslo till Sverige igen. Norska spanare ser hur han kör sin grå Toyota-bil och stannar på en bensinmack i Tanumshede i Bohuslän.
Och där ser man hur han möter upp en vit betongbil. Och föraren av betongbilen går fram till fönstret på den här personbilen. Och då tror man väl att det är en överlämning.
Den vita betongbilen med sin stora cylindriska betongblandare på släpet kör söderut på E6-an. Längs vägen får den sällskap av ytterligare en lastbil, en blå Mercedes. Samma kväll svänger också 2 andra lastbilar, en röd och en svart, ut från industriområdet i Floda.
Just det, så hur många bilar är det som åker mot söderut?
Det är 4 lastbilar. Och då tänker man nog att de har fått sina pengar i Floda och Tanumshede. Nu ska de bara ut i landet.
Klockan är en bit över midnatt när en av chaufförerna skickar ett ljudmeddelande från lastbilshytten till ett telefonnummer i Turkiet.
Abi bir 15 dakika sonra oradayım. 15 dakika sonra şeyden oban attım korumdayım.
Han säger att han är framme om 15 minuter på en position som de har kommit överens om. Tidigare på dagen har han också skickat bilder på buntar med kontanter och en så kallad token, en sedel med serienummer. Det kommer ett svar.
Abi şimdi yazdı diyor vallahi şeye takıldık diyor bir yerde kontrol vardı. Diyor bir saat 10 dakikaya önce gelirim. İyi gün olsun abi.
En röst meddelar att de kan ses om en dryg timma. Chauffören i betongbilen skickar ett nytt meddelande.
Tamam ben uzanıyorum. Belki yatacağım. Ama abi kesin gelsin çünkü sabah bizim şeyimiz var.
Okej, men det är bråttom för på morgonen har vi ju färjebiljetter, säger chauffören.
Gemi biletleri onun için.
Där ser vi sen att de får pengar i Hässleholm. Och även i Himle på natten där får de pengar.
Polisens utredare Henrik Danielsson,
som man utgår från olika platser. Och åker och hämtar pengar på olika ställen. Jag tror de börjar köra igen mitt i natten sen efter de har vilat. Och sen kör de ju raka vägen mot hamnen och då är klockan 3 när de kommer till hamnen respektive klockan 5.
Så det är ju en vanlig februari morgon i Trelleborg. Det är kallt och det blåser och det regnar. Det gör det ju alltid. Trelleborgs hamn är ju ett område med full aktivitet dygnet runt. tusentals lastbilar i området och det finns liksom alltid rörelse och liv.
Längst söderut i Sverige, i Trelleborgs hamn, har Anton precis kommit till jobbet som gruppchef vid tullen. Från den brunröda tegelbyggnaden som är tullens kontor kan han blicka ut genom diset mot färjorna från Tyskland och Polen. Klockan är strax före 7 på morgonen när han trycker upp automatporten och kliver in i garaget. Där inne står en lite speciell lastbil som väntar på att kontrolleras.
Vi har ju fått det uppdraget från vår ledningscentral. Det är en stor rejäl lastbil liksom. Men istället för ett skåp bak för last så har man en stor metalltrumma där man blandar cementen. Och tidigare under natten då så har man kontrollerat ett par andra på samma plats då.
Tullarna börjar med att undersöka förarhytten. De går igenom kylskåp, väskor, sovplats och förvaringsutrymmen. Men de hittar ingenting misstänkt.
Nästa steg för oss blir att göra en djupare kontroll helt enkelt. Börja dela på saker. Vi är ju vana vid att det grejer ganska hårt gömt. Så att bara för att det inte ligger rakt upp och ner i väskor och hytten så betyder det absolut inte att det inte finns någonting.
Den vita betongbilen är köpt i Norge. Enligt fakturan som chauffören visat upp ska den levereras till ett företag i Jordanien. Däcken är grova och den stora metalltrumman bak på släpet är hög och flera meter djup. Tullpersonalen tvingas montera en trappavsats för att kunna nå upp till mynningen där de lyser in med ficklampa.
Och så var det någon kollega som tittade ner i den här trumman och kunde konstatera att det låg plastpåsar med någonting i. Och vad det är, det kan vi ju inte säga. Men vi ser att man har kastat ner någonting. I min värld finns det ingenting som inte är olagligt. Så man kastar in i en betongtrumma och sen försöker föra ut i Sverige. Liksom. Så att man, känslan är väl att man vill ju få upp det och kunna kolla vad det är. Så vi fick ju tillverka någon slags krok. Jag vet att vi tejpade fast typ metallrör som vi då bockade och sen tejpade ihop med andra metallbitar för att kunna fiska upp de här påsarna. Och så fort första påsen kom upp så tittar vi såklart ner i den och ser att det är liksom en rejäl påse med kontanter. Sen håller vi ju på ett ganska bra tag där och fiskar upp och till slut så har vi väl 8 påsar, om jag minns rätt. Och det är pengar allihopa.
8 påsar i svart, vit och blå plast. Inuti ligger avfallspåsar i papper och där i tjocka buntar med sedlar, 100 000 kronor i varje. I en annan av de 4 lastbilarna, en svart Scania, hittas ännu mer pengar. Totalt landade det på nästan 40 miljoner kronor i svensk och norsk valuta.
Men man känner väl lite grann att så här mycket pengar kommer man liksom aldrig ens kunna jobba ihop under hela sitt liv. Och det man tänker på när man ser svenska pengar och norska pengar som förs ut ur Sverige, det är väl att man tänker att man för ut ur Sverige för att det är mycket lättare att omsätta det till vita pengar. Vilket vi vet är svårt att göra i Sverige utan att lämna bevis. Man anar ju att det är brottspengar, det är ju ingen skickar pengar, legala pengar på det här sättet.
På det tidspunktet så visste man ikke så mye om organisasjonen, men at det var såpass store beløp, at da er det en viss form av organisering. At det er noe større enn bare noe som skjer i Norge. Det gir jo saken en god indikasjon på, da.
I polishuset i Oslo får Fredrik Reinertsen og hans kolleger information om det store beslaget i Trelleborg. Parallellt med den svenska utredningen så har ju de en egen utredning mot kuriren med den grå Toyotan och 40-åringen i lägenheten. Och efter ytterligare en pengaöverlämning i Norge så väljer den norska polisen att slå till. De griper kuriren och 40-åringen med de mjuka kinderna. I hans lägenhet hittas två sedelräkningsmaskiner och polisen gör beslag på drygt 10 miljoner norska kronor.
Så det var ju nog ett bevis på att här hade föregått i stor stil.
Med de misstänkta i häkte börjar polisen gå igenom deras telefoner. Foton, positionsangivelser, samtalslistor och mängder med WhatsApp-meddelanden. Bilden som trädde fram är av ett stort internationellt nätverk med kopplingar till flera länder, säger åklagare Fredrik Reinertsen.
Alltså man ser ju att det är knytningar, alltså de har kontakter lagret på flera olika land, alltså Norge, Sverige, Danmark för exempel är involverade. Och det är korrespondens om insamling av pengar i flera andra europeiska länder.
Så samma nätverk men i flera olika länder.
Ja, det är det vi ser.
Men det låter ju som en riktigt stor organisation då.
Absolut. Det ser så ut.
I Sverige har de fyra lastbilschaufförerna gripits efter tillslaget i Trelleborgs hamn. De är släktingar och kommer alla från samma område i Turkiet. De är misstänkta för det som heter grovt näringspenningtvättsbrott. Ett brott som innebär att de själva inte nödvändigtvis har tvättat pengar, men att de medverkar till något som kan syfta till att tvätta pengar. I förhör erkänner chaufförerna att de har transporterat kontanter, men de förnekar brott. De har lite olika historier, att pengarna skulle gå till välgörenhet, att de skulle användas till bilaffärer eller att det inte ska kunna vara några problem eftersom pengarna tagits ut på en bank.
De hävdar ju att de har tänkt att deklarera allting i tullen.
Kan det inte vara så då?
Nej, det är väl lite knepigt när man har blandat ner det i betongblandaren om man tänkte deklarera det. Och vi ser ju all kommunikation i telefonerna.
Polisens utredare Henrik Danielsson har gjort som i Norge och tömt alla mobiltelefoner.
I och med att det är så öppet och de pratar så fritt om det så det är inget problem att se det. Och de tar ju bilder på pengarna hela tiden. Allt som de håller på med, de räknar pengarna och de gömmer pengarna. Inte jättetrovärdigt.
Bland bevisen i telefonerna finns bilder på tjocka sedelbuntar, ofta inifrån en lastbilshytt. Det är olika valutor, euro, norska och svenska kronor. Andra bilder visar så kallade tokens, sedlar med serienummer. Och så är det ljudmeddelanden där det diskuteras pengaöverlämningar helt öppet.
Har vi 1 miljon sen all, tjej onu 1 miljon all sen.
Ta 1 miljon till dig och ge 1 miljon till honom, säger en person.
Getirdiği zaman onun parasını böyle yatır yere, tamam, dik şekilde.
Lägg pengarna på marken så att man kan räkna buntarna, säger en annan. I mobilerna finns också uträkningar av höga belopp och kartpositioner som tyder på att chaufförerna har gjort liknande insamlingsresor tidigare, säger Henrik Danielsson.
När vi ser bilderna från telefonerna bakåt i tiden så är det ju väldigt stora summor pengar. Det är ju över de 40 miljoner som vi ser i våran transport som det skickas bilder på, ja, hela tiden egentligen i de här telefonerna från olika tider tillbaka. Så. Och det finns även mycket GPS-positionen. När de tar en bild så kan man se i deras telefon exakt vilken plats de befinner sig på. Så de har hämtat pengar i Danmark. Och jag kan följa dem hela vägen tillbaks till Istanbul vid 2-3 tillfällen. De har hämtat i Finland och de har hämtat i Sverige, Norge. Det är svårt att säga, men det täcker nog hela Europa som vi kan se. Och någon bild, för även på någon, ser ut som en central. Det finns 2 sedelräknare och så ligger det pengar på ett bord och så är det pengar liksom överallt.
Liksom, vad säger det dig?
Ja, det säger väl att det händer på en regelbunden basis. Det här är business as usual. Att de kör lastbil efter lastbil. Och oftast inte åker fast, tänker jag. Min bild är väl att det har hållit på länge. Flera år säkert.
Det är tydligt att det handlar om ett underjordiskt banksystem, det som kallas för underground banking. Tecken på det är bland annat att det handlar om stora överlämningar, ofta miljonbelopp, som byter ägare på till exempel parkeringsplatser. Och så är det användandet av koder, så kallade tokens, som pekar mot ett rent kriminellt upplägg. Det är mitt under pågående utredning den 1 maj när en 32-årig man stoppas i gränskontrollen på Landvetter. Han har flugit från Turkiet och i hans rosa kabinväska ligger 100 000 kronor i kontanter. Han tas in på förhör och berättar att han också har kommit till Sverige för att plocka upp en lastbil. Just på samma företag i Floda utanför Göteborg.
Alltså, vi kan inte styrka vad han ska göra. Ska han bara hämta ännu en lastbil? För själva lastbilsbusinessen är ju legal. De köper det på rätt sätt. Men vi tänker att han med förmodligen kanske ska köra pengar i landet.
32-åringen förnekar att han ska transportera pengar. Men så berättar han plötsligt något oväntat.
Han säger en del saker i förhör om att hans släktingar sysslar med penningtvätt och kör kontanter och sådär. Han känner ju även chaufförerna som vi har som sitter anhållna och vet vilka det är. Så det börjar han prata om.
Och det stannar inte där. 32-åringen erkänner också att han själv tidigare har varit med och kört pengar. Han säger att det är mängder med sedelbuntar som kommer till Turkiet från Nederländerna, Tyskland och Sverige. Och att det handlar om att tvätta pengar från kriminella organisationer.
Enligt mig, liksom när jag hjälpte en kille att skicka 200 eller 300 euro till sin familj som de behöver, och han hjälper att stötta sin familj. Alltså, jag vet att det är svarta pengar, men alltså, jag var okej med det och jag hjälper faktiskt folk. Men jag fick reda på att det finns personer som till exempel jobbar med droger. Alltså, det finns också andra saker som går in i den här businessen.
Ali, som vi kallar honom, jobbade som kurir i Sverige för ett penganätverk med bas i Turkiet. I början uppfattade han det som oskyldigt, säger han, och som ett sätt för människor att skicka pengar till sina släktingar. Men med tiden insåg han att det också fanns kunder som tvättade pengar från kriminalitet.
Du upptäcker att de här människorna också använder de här tjänsterna, och en del av dem, de använder lastbilar för att transportera pengar. Alltså, de smugglar. Det är väldigt bra och stor business. De använder det mycket faktiskt.
Från sin vita hörnsoffa har Ali utsikt över de öppna fälten. Idag är han fri efter ett långt fängelsestraff som han har avtjänat på grund av sin roll i det underjordiska banksystemet. Han säger att han aldrig fick veta exakt vad som hände med kontanterna i Turkiet.
Jag vet inte detaljerna, men du vet, de åker dit för att växla på svarta marknaden. De har mycket folk där, så de kan växla snabbare och lättare. Och efter att de har växlat så kan de använda pengarna då. Och då använder de som de vill.
Varför för man ut pengar från Sverige? Ja, om syftet är att tvätta pengar, tvätta kontanter, så det är lättare idag att göra det i många andra länder än vad det är att göra det i Sverige.
Patrik, som är expert på penningtvätt vid polisen.
Så där har du ett liksom grundsyftet med att man vill flytta kontanter från Sverige. För att tvätta pengar eller för att använda för att finansiera ny brottslighet.
Men bedömer ni att det finns liksom organisationer som är specialister på just transport av pengar?
Ja, det gör det. Det finns aktörer eller nätverk som jobbar med det.
Kriminelle smugler norske sedler ut av landet i stort omfang. Dette skjer for å hvitvaske penger fra alt fra svart arbeid til narkotikasalg, mener Økokrim.
I Norge döms kuriren i den grå Toyotan och 40-åringen med de mjuka kinderna till fängelse för att ha tvättat mer än 35 miljoner norska kronor. De fyra chaufförerna som greps i Trelleborg med nästan 40 miljoner döms för grovt näringspenningtvättsbrott. Men vilket som är själva slutmålet för pengarna och vilka personerna är som står bakom transporterna, det har polisen inte kunnat slå fast. Trots att det finns spår, säger Henrik Danielsson, utredare vid grova brott i Göteborg.
Ja, det är ju någon som styr våra chaufförer. När det kommer pengar och vart det ska komma pengar. Så de har, det är samma organisatör, men i och med att det är från Turkiet så får vi kan inte få en uppgift från Turkiet. Det är en stängd dörr. Alltså det här med att man för pengar ut i Sverige. Just i våran utredning så fick vi begränsa oss med och, i och med att vi inte kom längre. Det enda vi vet blev väl den här bilden i WhatsApp. Vad kan det vara? Man i 40-årsåldern med lite skäggstubb. De ser väldigt alldaglig ut så. Inget speciellt.
Jag noterade att han hade hatt på sig. Tänkte du på det?
Ja, precis.
I polisens telefontömningar har profilbilder från WhatsApp följt med. Jag ser små lågupplösta fotografier på barn, släktingar och vänner. Alla som chaufförerna har kontakt med. En av bilderna föreställer mannen med skäggstubb och hatt. Det ser ut som att han står på en utsiktsplats någonstans högt uppe i bergen. Han tar bilden själv med en selfiepinne. Kanske är han på semester. Jag går igenom samtal och meddelanden som chaufförerna tar emot. Och mannen med hatten sticker ut. Det är till honom chaufförerna skickar bilder på kontanterna. Det är han som kräver att de skickar så kallade tokens, kodbilder på sedlar med serienummer. Det är han som har kontakt med de som överlämnar pengarna och det är han som instruerar förarna vart de ska åka och hur de ska bete sig. Mannen med hatten skickar också ljudmeddelanden, som här, om en överlämning som ska ske klockan 1 på natten.
Och konumu atarım sana gece 1'de oldu, orada ol sana verecekler gece 1'de.
Han framstår som den som styr pengatransporterna. Men vem han är vet vi inte. Så jag skickar brev till chaufförerna i fängelset och frågar om en intervju. De har ju bevisligen haft kontakt med honom. Bara en av dem svarar och han avböjer med hänvisning till att han är orolig för sina släktingar som är kvar i Turkiet. Gud vet vad som kommer hända om jag ställer upp, skriver han.
Hi, Martin Johnson, Swedish Radio.
Yes, hello.
Men så får jag kontakt med åklagare Manuela Merkel i Rostock i Tyskland. Det visar sig att även tysk polis har utrett liknande fall med vad som framstår som samma nätverk.
We found lots of money in a truck which was driving via ferry to Rostock from Sweden.
Jag får läsa delar av den tyska utredningen. Det handlar om ungefär 9 miljoner kronor i svensk och norsk valuta. Och där så finns han med igen. Mannen med hatten. Han som verkar styra pengatransporterna. Och han har ett namn. Han heter Bilal. Men så mycket mer kan åklagaren inte berätta eftersom utredningen fortfarande pågår.
Because it's still running. Yep. We have hidden money in trucks or cars, but I can't talk about this.
I materialet från Tyskland hittar jag också ett svenskt telefonnummer, en person som varit i kontakt med chauffören.
Hallå, ja.
Ja, men hej, Martin Jönsson heter jag, ringer från Sveriges Radio.
Hej.
Det visar sig vara en släkting till chauffören som inte vill att vi tar med hans namn. Han har ingenting med själva smugglingen att göra, säger han, men han är bekant med många turkar som kör lastbil. Däremot så har han ingen information om de som styr organisationen.
Nej, Bilal? Nej, jag känner inte honom. Är det mycket pengar de har hittat?
Det var 4,5 miljon svenska och 4,5 miljon norska.
Så mycket pengar. Helvete.
Ett underjordiskt banksystem som hanterar stora summor pengar. Åtminstone 9 miljoner i Tyskland, runt 40 miljoner i Sverige, 35 miljoner i Norge och så uppgifter som tyder på ännu större belopp vid tidigare resor i bland annat Danmark och Finland.
Jag har aldrig jobbat med sådana siffror. Enligt vad du berättar så verkar, alltså det här verkar vara väldigt stor business.
Ali, som själv jobbade som pengakurir för ett turkiskt nätverk.
Du vet, alltså från mitt perspektiv och min den position jag var i, alltså jag säger till dig, jag har betalat i bilar ibland, men den högsta summan jag ätit i en bil är 2 miljoner. Du vet, jag har aldrig sett 40 miljoner.
Jag frågar också om Bilal och om hur jag kan få tag på dem som ligger bakom verksamheten om jag reser till Turkiet.
Jag vet inte. Alltså Turkiet, det är inte som här. Nu, alltså, om du säger att du vill åka och leta efter dem, det är inte så lätt. Du kan inte göra någonting där. Du vet, du kan inte göra någonting. Turkiet är ett stort land. Och om du letar efter någon, det är väldigt svårt att hitta.
Det är februari när taxin stannar i ett nollgradigt Istanbul. I luften faller snöblandat regn och ur stora högtalare utanför bilfönstret strömmar måndagskvällens bönutrop. Jag har kommit hit för att följa pengarna och för att försöka hitta personerna som står bakom transporterna.
160.
Jag kliver ur bilen tillsammans med Barry Leski som är undersökande journalist och ska hjälpa mig i Turkiet. De senaste veckorna har hon satt sig in i fallet och nu är vi på väg för att träffa en man som kanske kan leda oss vidare. Vi ska träffas på ett café.
But you told me over the phone that we have to be careful. Why?
Because the issue is a bit dangerous. It's about money laundering, and what I understand is that we don't know where the money is leading us to.
Det är farligt eftersom vi inte vet vart pengarna kommer att leda oss. Det här spåret kan ta oss vart som helst och vi måste vara försiktiga, säger hon.
It could lead us anywhere, so we have to be careful about it.
Vi kliver in genom stora glasdörrar. I bakgrunden pålar det i ett akvarium. Mot mig kommer en man mellan 40 och 50. Och på handleden blänker en guldklocka.
Du har hört första delen av det underjordiska banksystemet av Martin Jönsson. Reporter var också Viktor Papini. Alis röst lästes av Ronny Marcus. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Henke Henriksson. Och det här är en P1-dokumentär från 2025.